Den här predikan, det blir lite någonting av en testomgång. Jag ska nämligen undervisa på tonårsbibelskolan nästa måndag. Och då ville de att jag skulle undervisa om kallelse. Så då tänkte jag prova några tankar på er här idag och se om det blir helt åt skogen eller om jag kan använda någonting av det här på tonårsbibelskolan. Jag tänkte prata om kallelse som sagt, och då vill jag börja med att läsa ur femte Mosebok kapitel 7, vers 7. Det är Gud som säger här då till Israels folk när han har befriat dem från slaveriet i Egypten. Det var inte för att ni är ett större folk än andra som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni är ju det minsta folket av alla. Men Herren älskade er och ville hålla sin ed till era fäder. Och därför förde han er med stark hand ut ur slavlägret och befriade dig ur faraos, den egyptiska kungens våld. När man hör ordet kallelse, då är det lätt att tänka ett likhetstecken till uppdrag. Kanske ett uppdrag som pastor eller läkare eller missionär. Något sånt väldigt, ja, en viss typ av uppdrag tänker man. Då har man en kallelse, då har man ett kall som man lever i. När man gör det, eller när man är det. När man är läkare eller missionär eller pastor. Och ett sånt här kall, det kan till och med ibland användas som en ursäkt för att prioritera bort annat som är viktigt. Till exempel sin familj, eftersom jag har ju mitt kall som Gud har gett mig. Och det är ju det allra viktigaste. Det ska få gå före allt. Men Gud är inte i första hand intresserad av vilka arbetsuppgifter vi kan utföra åt honom. Utan Gud kallar oss till gemenskap med sig. Gud vill att vi ska lära känna honom och leva med honom för att han älskar oss. Det är grunden för Gud. Annars hade ju Gud kunnat bara kalla den yttersta eliten. Och det är bara de som skulle platsa i Guds rike. Men här talar Gud faktiskt till ett helt folk. De var väl kanske ett par miljoner människor. Gud ger sin kallelse till dem allihop, till var och en. Och Jesus, han säger till och med att i hans rike så ska den minsta bli störst. Så då kan det ju inte vara det viktigaste vilka arbetsuppgifter vi tror oss ha kompetens att utföra, eller vilken potential vi ser oss själva. Utan det viktigaste är att Gud kallar oss till gemenskap med sig. Vi är inte kallade till sysslolöshet. Men jag tror det är viktigt att komma ihåg vad som är Guds plan för dig. Och det är att du ska leva nära honom. Nu och evighet. När Jesus kallar sina lärjungar i evangelieberättelserna, då är det ju som arbetare i den stora skörden han kallar dem. Men det han säger är: följ mig. Han kallar oss att följa honom, att lära av honom, att formas av honom när vi lever nära honom. Det är inte en speciell aktivitet som avgör om vi är lärjungar, utan det är att vi följer Jesus. Och det var inte för att vi var större eller bättre eller duktigare än andra som Herren fäste sig vid oss och utvalde oss. Vi är ju de minsta och ynkligaste av alla. Men det är för att Herren älskade oss. Därför kallar Herren dig till sin. För att han älskar dig. Därför vill han befria dig ur slaveriet. Därför gav han sitt liv på korset för dig. Därför vill han att du ska ge ditt liv för honom i dopet och följa honom, leva med honom. Fick jag önska någonting idag så är det att ni alla gick hem härifrån idag som lite mer avslappnade lärjungar. Inte nödvändigtvis latare, men mer avslappnade. Eftersom vi behöver inte jaga någon kallelse som ligger någonstans där borta i framtiden eller långt borta i något annat land. Och då kan jag leva i min kallelse när jag är där. Vår kallelse, det är att bli formade av Jesus. Och min övning i att bli mer Kristuslik, det är ikväll. Mitt emellan två barn som inte vill sova. Jag vet inte när din nästa övning i att bli mer Kristuslik är. Men jag tror att det börjar idag. Och det innebär i och för sig också att vi behöver bli mer alerta. Avslappnade och alerta. Eftersom jag ska leva i min kallelse redan idag. Och imorgon. Och alla andra vardagar. När jag egentligen inte räknar med att Gud ska finnas med. Men det är där vi formas. Det är vardagarna som gör oss till de vi är. Det är där vi måste ha de här goda vanorna som hjälper oss att följa Jesus. Och när jag säger goda vanor, då menar jag hur vi är mot andra människor. Hur vi talar om varandra. Att vi tar tillfälle och umgås med Jesus och lyssnar till hans ord. Att vi ber för dem som är sjuka och för dem som är i nöd. Vi ska inte förakta vardagslivet. För det är där vi lever som lärjungar till Jesus. Är det någonting som jag tycker framgår tydligt när man läser alla berättelserna i Bibeln där Gud möter människor? Det är ju att Gud möter oss där vi är. Det finns en fantastisk berättelse från Johannes evangeliet. Där efter att Jesus har dött på korset och uppstått så är lärjungarna, eller några lärjungar, är i Galileen och fiskar. Och så kommer Jesus dit. De har inte fått någon fisk på hela natten, men Jesus, han ropar ut till dem: kasta in nätet på andra sidan. Och så gör de det och så får de massor av fisk. Då förstår de att det är han. Och när de kommer i land så har Jesus gjort frukost och säger: kom och ät. Och sen så fortsätter med att han upprättar Petrus som lärjunge. Han förlåter hans synd. Han lyfter upp honom ur den grop han har ramlat ner i med sin förnekelse. Jesus möter oss där vi är. Jesus lagar frukost hos sina lärjungar. Han kan äta frukost med oss också. Så vi ska inte förakta vardagslivet. Jag fick ett mejl från planeringsgruppen för tonårsbibelskolan med lite så här olika frågor som de tyckte att man borde ta upp när man pratar om kallelse. Och en av de där frågorna tyckte jag först var lite udda, men sen kom jag på efterhand att den var faktiskt ganska rolig och ganska viktig. Vad gjorde Jesus de första 30 åren? Jesus, han trädde ju fram och började predika vid 30 års ålder. Han förkunnade budskapet om riket, han helade sjuka, han drev ut demoner. Innan det då, vad gjorde Jesus då? Levde han inte i sin kallelse då? Det finns ju vissa, eller några få händelser som handlar om de första 30 åren. Det berättas ju om när Jesus föds. Det berättas om några visa män som kommer på besök någon gång innan Jesus är 2 år. Det berättas om att de måste fly till Egypten, att de sen måste, eller att de sen kan flytta tillbaka, och då flyttar de till Nazaret. Och så berättas det om när Jesus är 12 år och är i templet. Men annars så är det som något av en lucka i evangelierna, kan man tro. Och luckor i berättelser, de är ju tacksamma att fylla ut. Om det inte står någonting om vad som händer, då kan ju man komma med en berättelse och säga det var det här som hände. Och det kanske kan vara svårt att säga emot. Och det finns faktiskt sådana berättelser också om Jesus barndom. Det finns evangelier som aldrig platsade i Nya testamentet. Ett kriterium var ju att det skulle gå att koppla dem till någon av apostlarna på något vis. Det vill säga de skulle vara skriven hyfsat tidigt. Och de här evangelierna som handlar om Jesus barndom, de är inte skriven så tidigt, utan kanske 100, 200, 300 år efter att Jesus föddes. Och de evangelierna brukar man kalla för de gnostiska evangelierna. Och det som är intressant med dem, det är att det är helspejsat hela tiden. Under Jesus barndom så är det under på under på under. Och det är som att Jesus går runt med helt okontrollerbara superkrafter. Och det bara händer konstiga mirakler hela tiden. Han tar livet av både den ena och den andra med bara sina ord. Bland annat så är det en pojke som stöter in i honom. Och Jesus blir sur och säger du ska sannoliken dö. Och pojken dör. Och sen får Josef och Maria ta honom till rätta. Och får han att återuppväcka pojken igen. Det finns också med att Jesus har en lerduva som han blåser i och så blir det en riktig fågel. Den berättelsen finns också med i Koranen för övrigt. Fast då står det inte att Jesus var barn vid tillfället. Jesus åker rutschkana på en solstråle. Och det är faktiskt en berättelse som blev populär även bland vanliga kristna och hängde med ända långt in i medeltiden. Så det kan man se i medeltida kyrkor ibland, ett litet barn som åker på en solstråle. Då är det en barndomsberättelse om Jesus som någon har snappat upp och trott att så där var det. Men gnosticismen, det kan man säga är antikens motsvarighet till New Age-flum. Och deras grundtanke, det var att allt som är andligt är bra och materia är ont. Skapar guden, den som åstadkom att universum blev till, är en ond gud. I bästa fall en klantig gud. Och fadern, om man ens använder det begreppet, det är då någonting som liksom fanns innan skapar guden. Någon som inte kan ha med det materiella att göra på något vis. Och sonen då, som är utsänd av fadern, kan ju inte vara inkarnerad, förkroppsligad, ha blivit människa på riktigt. Eftersom att vara människa, att vara materiell, att gå och ta på, det är någonting ont. Det varnas faktiskt för de här i första Johannesbrevet. De som förnekar att Kristus är kommen i köttet. Gnostikerna kunde inte bekänna att Kristus är kommen i köttet. Eftersom han är god. Och då kan han inte vara förkroppsligad. För det är ont. Och då är det svårt att tänka sig att Jesus inte predikade för Josef och Maria direkt när han klev ur livmodern. Det är svårt att tänka sig att Gud föddes som ett barn på riktigt. Och med det följer rimligen ett förakt för vardagen. Man måste fylla ut med mer under och konstigare under än vad som faktiskt tilldrog sig. Det är svårt att tänka sig att de första 30 åren så växte Jesus upp. var de första 30 åren bortkastade? Har vi en lucka i evangelierna? Nej, vi har faktiskt inte det. Det står här i Lukas evangeliet kapitel 2, vers 40, vad Jesus gjorde de första åren. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom. Jesus växte upp. En normal judisk uppväxt i Galileen, med det tillägget att han var som vi, men utan synd. Jesus snickrade med sin bonuspappa. Han var en god son. Han var en god vän. Han bad. Han läste Gamla testamentet. Han älskade sin nästa. Han älskade sina fiender. Var det bortkastade år? Uppenbarligen tyckte inte Gud det. Gud kunde ju ha inkarnerats som en 30-åring direkt. Det gjorde han inte. Gud valde att födas som ett litet barn och att leva ett helt liv här på jorden. Formas vi inte av våra år? Jesus gjorde det. Vi är med. Gud kan använda våra år, alla dessa vardagar och helgdagar som våra liv består av, till att göra oss till de vi ska vara. Inte så att allting som sker genom livet per automatik är gudasänt, men Gud kan visa för oss genom livets alla skiftningar att han är trofast. Och Gud kan forma oss som lärjungar till Jesus genom hela livet. Det är inte bara när det går bra och vi känner oss kristet checka som Gud är med oss, eller när vi känner att nu har jag det här uppdraget, nu är jag kallad av Gud. Det är inte bara då Gud är med oss. Det kom en artikel faktiskt i tidningen Dagen. Ska vi se var jag la den då? Den tog jag inte med. Få helt enkelt läsa den själva. Dagen.se kan man gå in på. Och där står det en artikel, en studiekamrat till mig, Josefin Lennartsson, och två till som jag inte känner, som skrev en jättebra artikel. Sök Gud även med din psykiska ohälsa. Att även perioder när det är riktigt tungt och jobbigt i livet, så kan Gud ha någonting att säga oss. Läs den. Jag ska inte referera den någon mer, utan gå in på dagen.se eller bläddra i en pappersversion och läs den. Ska jag summera då? Nej, det ska jag inte än. Det jag också vill säga är, i alla dessa vardagar som vi lever i, så måste vi också vara vakna för när Gud sänder oss. När Gud har ett uppdrag för oss. Det kan ju vara något väldigt litet. Det kan ju vara någon granne som behöver bli bjuden på fika. Det kan också vara något stort, att man måste byta jobb. Eller måste, men att Gud vill ge oss den möjligheten att nu har jag det här för dig. Vill du gå in i det, i den uppgiften? Det måste vi vakna över. Och det tror jag vi blir vakna över om vi lever nära Jesus. Om vi lär oss att lyssna till hans ord i Bibeln. Och att lyssna till hans röst inom oss. Då blir vi vakna för när han vill sända oss. Nu ska jag summera. Du är kallad till gemenskap med Gud. Eftersom han älskar dig. Och för att leva nära honom och formas av den gemenskapen. Det är livet med honom. Och du kan börja idag. Och Jesus, han säger ju, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Jag är med er alla dagar, intill tidens slut. Då är han med oss idag också. Amen.